Härligt att se er allesammans, vad roligt. Oj, vad många vi är. Ja. Och tänk vad viktigt det är ändå att man får mötas under vägen, som Carola var inne på. Att man har den andliga gemenskapen. Och det är klart att vi är ju inte perfekta, någon av oss. Och ibland brister vi. Och ibland så kan vi undra, vad håller du på med nu då? Men då är vi ju här tillsammans för att hjälpa varandra att hålla oss på vägen och se vad Gud har för vägar för oss. Jag tänkte idag läsa ifrån en text som hör till fastan. Och ni vet att jag har varit lite fixerad vid fastan, för det är fastan nu fram till påsk. Förr i tiden så tog man det här kanske ännu mer allvarligare med fastan än många gör idag. Vi kanske inte gör en jättestor grej av det i vår kyrka. Men jag noterade ändå att det var fastan. Och fastan inleds med en text på askonsdagen. Efter fettisdagen. Vad gör man på fettisdagen? Kommer ni ihåg det? Ja, men då äter man semla. Fett och gott. Och sen så är det liksom en tvärvändning. Sen börjar askonsdagen. Då är det aska och säckväv som gäller. Nej, inte riktigt. Men jag har liksom fastnat för den där texten med lärjungarna. Två olika lärjungargrupper som liksom möter varandra. Och den ena ifrågasätter den andra gruppen vad de håller på med. Det är inte så att vi följer ju inte... Ursäkta, jag ska bara... Känns ljudet bra, eller? Okej, okay, ja. Mm. Vi följer ju inte kyrkårets texter sådär supernoga. Men ibland så kan det bli att vi tar fasta på det vid storhelger och sådär. För vi tror också på det här profetiska inslaget i predikan. Att man kan få bli inspirerad för en text. Att det kan vara någonting som berör oss i den tid som vi lever i. Någonting som vi behöver. Och den här texten, den har levt kvar allt ifrån jag läste den. Den har liksom stått där och knackat på mitt hjärtas dörr och vill liksom komma fram. Och då tror jag ändå att någonstans där att Guds ande är verksam och vill förmedla någonting. Men nu ska vi ta och läsa texten här. Och texten har jag hämtat, alltså den står på två ställen, den står på flera ställen i evangelierna. Den står i Matteus och den står i Lukas. Och askonsdagens text är egentligen Lukas. Men jag tar ifrån Matteus en del och så tar jag från Lukas den sista delen. Är det okej att vi klipper och klistrar lite här? Men det är samma tema, det är samma innehåll. Matteus 14. Hörrni, ska vi ta och stå upp medan vi läser bibelstället? Det är alltid bra att få lite cirkulation i kroppen. Sen kom Johannes lärjungar fram till Jesus och frågade: varför fastar inte dina lärjungar när vi och fariseerna fastar? Jesus svarade dem: bröllopsgästerna kan väl inte sörja medan brudgummen är hos dem? Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem och då kommer de att fasta. Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall river lappen bort ännu mer från manteln och revan blir större. Och så tar jag den här biten då som Matteus utelämnar men som Lukas tar med. Och ingen häller nytt vin i gamla säckar. I så fall skulle det nya vinet spränga säckarna och vinet skulle rinna ut och säckarna skulle bli förstörda. Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar och ingen som druckit gammalt vin vill ha nytt, för han säger det gamla är bäst. Låt oss be. Tack Gud att du välsignar ditt ord och välsignar ditt ord på våra hjärtan. Låt det få bära rik frukt och hjälp oss Herre att vandra den väg Herre som du vill att vi ska gå. I Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod och sitt. I Matteus så står det att det är Johannes lärjungar, Johannes döparens lärjungar, som kommer och frågar Jesus Varför fastar inte dina lärjungar? I Lukas så är det andra som kommer och frågar, varför fastar Johannes döparens lärjungar och fariseerna men inte dina lärjungar? Så det här, alltså man gick och snackade om det här var ett bekymmer. Ska man fasta eller ska man festa? Det var den stora frågan, eller hur? Och för Johannes lärjungar så var det ett problem. Och jag funderar på om Johannes lärjungar tyckte att Jesu lärjungar var lite ytliga. Att de liksom inte tog saker riktigt på allvar. För då ska man fasta och be. Men det gjorde inte de. Vad är det för fel på er? Ungefär så. Men Jesus säger att inte kan bröllopsgästerna sörja när brudgummen är mitt ibland dem. Alltså det han säger att ja, men nu har vi ju fest. Nu är det bröllop. Nu är det någonting fantastiskt som händer. Då ska vi inte gå omkring med och hänga med huvudet och vara ledsna. Oftast är det ju så. Hur många har varit på bröllop? Ja, det har väl nästan alla varit. Det är något festligt, eller hur? Och det ska vara festligt. Och man älskar att se på bruden och brudgummen. Och det är god mat och det är roliga lekar. Och det är festligt. Och då ska man inte sitta och vara på dåligt humör. Eller hur? Man kanske kan bli det om man tycker att man är, nej, men den här maten, nej. Men generellt är ju det att nu är det glädje. Och det är intressant med Jesus när han var här på jorden. Att det verkade liksom finnas en atmosfär av fest och glädje omkring honom. När Jesus vandrade här på jorden, det måste du komma ihåg. Det var något väldigt speciellt. Därför att då var Guds rike representerat i honom personligen. Och när vi tittar på vem han är och vad han gör så händer det fantastiska saker som ger glädje i hjärtat hos människor. Han öppnar blindas ögon. Han reser upp lama så de kan stå på sina fötter. Vid ett tillfälle så mättar han 5000 män, står det, med bara 5 bröd och 2 fiskar. Alltså det är Guds rike som pulserar ut. Alltså han talar om, så här är Guds rike. Det här är vad jag representerar. Och det här är vad Gud vill se. Så det är det de lever i. Och det fanns liksom ingen anledning att fasta och sörja. Det är för att Guds rike var hos dem. Men Jesus, han dog ju på korset, han uppstod från det röda, han lyftes upp till himlen, sände ut sina lärjungar, de fick helig ande. Och en del karismatiska profeter, de blandar ihop Jesu tid med vår tid. Och de tror att, ja men, vi kan leva likadant idag. Men vi får inte glömma att Jesu tid var väldigt speciellt. Och vi lever liksom i en tid där vi kan få smaka på de kommande tidsåldrarnas krafter, som det står. Vi kan få känna av det, men vi lever inte i fullkomningen som lärjungarna fick göra när de vandrade till Jesus. Det kommer. Det kommer när Jesus ska komma tillbaka. Fram till dess har vi uppdrag att förkunna evangelium. Och när vi gör det, då står det att under och tecken följde på det de predikade. Men vi lever ändå i en brist. Och han sa så här, Jesus, men det kommer en tid när också mina lärjungar kommer att få fasta. Okej? Okay? Har vi kartan klar? Det fick de göra. Och det tydligaste exemplet är ju i Apostlagärningarna 13. Där det står att lärare och profeter bad och fastade i Antiochia var det, församlingen i Antiochia. Och då talade Guds ande genom de här profeterna och lärarna. Sen avskilj Paulus och Barnabas och skicka iväg dem och ut och predika evangelium. Det var så början på Europamissionen. Så det var en väldigt viktig. Men de bad och fastade där. Så där har vi fastan. Så fastan är inte oviktig. Men frågan är, vad står den här fastan för? Varför i så fall fastar vi? Och det är intressant att se också att efter att de hade beslutat sig för oss, och Johannes eller Paulus och Barnabas hade överlämnat sig i den här kallelsen, så fastar de och bad igen. Alltså det skulle ske ordentligt. Men man fastar med ett annat anslag än Johannes döparen och fariseerna gjorde. För nu levde man med liksom Jesu, Guds rike som fond. Och nu var det Guds rike man sökte. Så den frågan som kommer här, det Johannes lärjungar ställer, och människor, alltså hur andlig kan man vara? Kan vi gradera varandra hur andliga vi är? Vi kanske tycker att en del är andliga för att de gör vissa saker. Att man liksom uppfyller vissa plikter och vissa bibliska saker. Och så, vilken andlig människa. Alltså, hur andlig kan man bli? Och kan man verkligen gradera in varandra i andlighet? Johannes lärjungar, de levde i gamla förbundet. Det var innan Jesus kom. De levde i gamla, de levde i gärningslära. De fastade och bad, för de inväntade liksom dom och liksom, ja, det var en tung fasta som de gick inför. Och märker du att det är någonting lite egendomligt här? Varför har Johannes överhuvudtaget lärjungar? Har du tänkt på det? Det slog mig när jag höll på att titta på den här texten. Varför förstod inte Johannes lärjungar vem Jesus var? Varför hängde de inte med Jesus? Och detta trots att de tog sin tro och sitt lärjungaskap. Alltså Johannes döparen var en fantastisk person. Fascinerande person. Han klädde sig i kamelhår och hade en rem. Vad står det av? Kamel. Nej, han klädde sig i kamelhår och hade ett skinnskärp. Och han var förmodligen buskig och skäggig. Och hade kanske en torndön röst. För folk kom till honom och stod ute i ödemarken för att lyssna till honom. Och han predikade omvändelse. Men han predikade en till väldigt viktig sak. Och han sa att efter mig kommer någon som är starkare än mig. Han ska döpa er i helig ande. Och det finns faktiskt två av hans lärjungar beskrivna hur de lämnar Johannes döparen och följer Jesus. Vet ni vem jag tänker på? Det är Johannes och Jakob som hänger med Johannes döparen. Plötsligt en dag så säger Johannes döparen: se Guds lamm. Han pekar ut honom. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Han pekar ut vem Jesus gör. Vad gör Jakob och Johannes då? Jo, då börjar de förfölja Jesus. Det låter nästan så i texten. Det står i första Johannes evangeliet, första kapitlet, verserna 37. De följer efter Jesus. Till slut vänder Jesus sig om och frågar: vad vill ni? Och de säger: var bor du, mästare? Kom så ska jag visa er. Och där börjar lärjungaskapet. Där börjar uppdraget. Alltså där börjar deras nya liv med Jesus. Och det är märkligt att Johannes lärjungar inte såg det Gud höll på att göra trots att man var så nitisk i sin fasta. Och det var samma med fariseerna. Fariseerna var från början en sorts väckelserörelse i Israel. Man ville ta Guds ord på allvar. Man ville lyfta upp de andliga värderingarna. Och en farisé, han blev omvänd. Han hette Saulus och kallas för Paulus. Och han har ju skrivit flera brev i Nya Testamentet. De var liksom nära Guds rike, sa Jesus. Men det var det här steget över att följa Jesus och ge sitt hjärta till honom. Det förstod Jakob och Johannes, men Johannes lärjungar förstod inte det. De var liksom kvar i det här som Johannes döparen byggde upp. Att det blev en rörelse kring själva Johannes döparen. Men det var ju inte där de skulle vara. Utan det var ju till Jesus de skulle gå. Som Jakob och Johannes gjorde. Jesus använder sedan en bild för att förklara det gamla och det nya. För som jag sa om Johannes döparens lärjungar. De levde i det gamla förbundet med sina lagar, sina förbud, sina påbud, sina offer. Som fanns fram till dess att en ny ordning skulle komma. Som profeten också sa. Som pekar mot Jesus. Men det såg de aldrig. De lever kvar där. I det gamla. Och då använder Jesus den här märkliga bilden. Av att det nya river sönder det gamla. Så det går inte att liksom kombinera. Här kommer någonting helt nytt när Jesus kommer. Kommer ni ihåg liknelsen? Liknelsen av att man kan inte sätta en okrympt tyg på en gammal mantel. Det vet ju alla vi som har sytt någon gång ibland att ett helt nytt tyg har ju, alltså kläder eller någonting, har ju en tendens att krympa, okej? När man tvättar det. Så du kan inte sätta ett okrympt tyg på ett gammalt plagg. För då är det nyare tyget starkare och kommer riva sönder det gamla plagget. Och sen den här mer egendomliga bilden med om man häller inte nytt vin i gamla säckar. I så fall skulle det nya vinet spränga säckarna. Vad menar Jesus? Hörrni, jag har hört den här texten användas många gånger. Och det handlar inte om att splittra församlingar. Men jag har hört den motivationen många gånger. Det var åtskilliga årtionden sedan. Där man inser att nej, det går inte att göra någonting med de här gamla församlingarna. De är som gamla vinsäckar. Och nu kommer det nya välsignelser. Så det måste bli till konsekvens att det sprängs. Och det måste hällas i nya vinsäckar. Grejen är bara att det fanns inga frikyrkor på den här tiden. Det fanns synagogor, det gjorde det. Och där fanns det väl olika grupperingar och sånt. Men det är inte det Jesus talar om. Det handlar inte om att vi ska liksom vara övermodiga och liksom tro att nej, nu har vi en ny uppenbarelse här och så liksom lämnar vi det gamla sammanhanget. Det finns inget nyare än vinet som kommer från himlen. Och det är Jesus Kristus. Det är det nya vinet. Det är det han talar om. Han talar om det nya förbundet i honom. I Jesus Kristus. Det är det han avser. Det är tron på Jesus. Och när Jesus kommer, då är det något exceptionellt som händer. Det är liksom faktiskt som att han börjar hälla nytt vin. Och de gamla vinsäckarna håller inte. Så han börjar med någonting nytt. Han kallar ut de 12 lärjungarna. Till att de i sin tur ska förkunna evangeliet. Det är det som är det nya vinet. Och det gamla, det är någonting som tillhör den gamla människan. Det Jesus talar om, det är en inre förvandling. Det handlar om att bli född på nytt. Att Guds ande får skapa liv inom oss. Och att vi får syn på vem Jesus är. Den gamla Adam gillar det gamla livet. Gillar de gamla ordningarna. Den naturliga människan är van vid det, ja, man är van vid. Och så kommer någon att börja tala om Jesus som man tycker är lite konstigt och suspekt. Men när man får tag på vem Jesus är, då sker en förvandling. Då börjar livet att spira, inte spiret att liva. Utan livet att spira. Någonting nytt sker. Nytt vin hälls i nya vinsäckar. Ett helt nytt plagg, helt nya kläder skapas. Paulus han talar det här som att en oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne. Och kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Det är det Jesus talar om. Här börjar någonting nytt. Ett andligt liv. Var befinner du dig någonstans? Och som underrubrik till det jag säger här idag. Och som jag tycker är viktigt. Och som gäller oss. Som gäller oss som församling. Som gäller dig som har vandrat länge med Herren. Men som gäller också dig som står på gränsen till Guds rike. Och undrar vad det här är för dig. Var befinner du dig någonstans? Ser du vad Gud håller på att göra? Ser du vad Gud håller på att Gud håller på att göra någonting nytt? Tar du emot hans nya välsignelser som han vill ge dig? Vi håller ju gärna fast vid våra favoritinfluenser. Alltså det vi är vana att ta in, det vi är vana att lyssna på. Finns ju något som heter influencers idag. Det är väldigt svenskt ord. Kommer från engelskans influence. Jag tror vi har det i influensa. Konstigt nog. Ja. Märkligt nog. Det är alltså en influens som kom ifrån Hongkong-influensan hette det från början. Och ifrån den stammen har alla de här konstiga viruserna utvecklats. Så under vilken influens står du? Vad är det som påverkar dig? Vad är det som smittar ner dig så att säga? Så att du inte kan bli den potentiella människa som Gud har tänkt dig att vara. Nämligen en Kristusmänniska. För det är liksom, det var vad Gud tänkte från början. Det är inte den här världen som vi ser idag. Där vi släpper bomber på varandra och försöker knuffa varandra åt sidan. Och där vi ska visa vår makt. Nej, det är Kristus Jesus. Det är den influensen. Det är den influensan som vi ska följa. Han kommer med liv. Inte med sjukdom och död. Det är det. Var står du idag? Och det är samma sak när det gäller vår församling. Det är väldigt lätt att se sig tillbaka. Och tänka, tänk vilken underbar tid det var. När vi var med om det här och när vi mötte det här. Jag kommer ihåg det underbara 80-talet. När väckelsen gick fram bland unga människor. Då var jag i 20-årsåldern. Och jag kommer ihåg, nu ska jag bli nostalgisk här. Får jag vara nostalgisk? Jag har hört så mycket nostalgi genom tiderna. Får jag vara lite nostalgisk? Jag kommer ihåg de underbara bönemötena i Hedemora pingstkyrka. Då lokalen var full av 20-åringar som låg på knä och bad. Och längtade efter andens dop och att få tjäna Gud. Det var härliga tider. Hur kommer vi tillbaks dit? Det finns ingen väg dit. Däremot finns det en väg framåt. Och där vi måste fråga oss, vad gör Gud idag? Jag fick höra av en ung broder att i vad heter kyrkan? Svenska kyrkan heter, nu har jag tappat, Västanåskyrka. Västanfors kyrka, tack. Han brukar gå på gudstjänst där och jag frågar, är det någon folk där? Sa han. Ja, det är mycket ungdomar, sa han. Unga människor, inte så mycket gamlingar, sa han. De har slutat gå typ. Det är mycket ungdomar. Ser vi vad Gud gör idag? Eller ska vi prompt hålla fast vid det förflutna? Eller ser vi vad Gud, att Gud håller på att skapa någonting nytt? Inte för att riva sönder, utan för att ge liv. Ser du det? Ser du vad Gud håller på att göra i församlingen? Jag tycker att vi har haft fantastisk tid här i vår församling. Jag tycker det känns lite som efter en väckelsemöteserie. Det är en härlig atmosfär. Det är andligt pregnant. Människor kommer till kyrkan som kanske inte brukar gå i kyrkan annars. Gud håller på med någonting. Då ska vi inte titta tillbaka och se, hur gjorde vi då? Utan vi ser, vad gör Gud idag? Vad gör Gud med dig, broder och syster? Håller han på att verka med dig? Håller han på att bryta och bänder? Håller han på att visa, nu ska du gå åt det här hållet. Nu ska du ta tag i den här situationen. För det är viktigt för din andliga mognad och ditt andliga liv att du inte stagnerar. Johannes döparens lärjungar, de höll fast vid det gamla. De var kvar i träldomshuset där man vissa regler måste uppfyllas för att man ska känna sig till freds. Det kan till och med hända oss frikyrkomänniskor också. Vi tror ju på friheten att fira gudstjänsten och utforma vår gudstjänst. Men det är så lätt att vi hamnar i våra rutiner. Att gör vi så här, då känner jag mig trygg, då känner jag mig lugn. Men tänk om Guds ande kommer och vill göra någonting nytt. Är vi beredda på det? Eller att man är religiös. Och man tänker att gör jag de här sakerna, är jag snäll mot andra? Tar jag mig i kragen ibland? Skickar jag pengar till någon hjälporganisation? Ja, men då gillar nog Gud mig. Fel. Han gillar dig redan. Han vill rädda dig. Frälsningen går genom att tro på Jesus Kristus. Och det var Jesus sa gång på gång till lärjungarna och människorna runt omkring sig. Fariseerna sa att nej, ni måste göra det här och ni måste ge tionde av mynta och fasta sig så många dagar. Jesus kom till människor och så sa han, följ mig, sa han. Tro på mig. Jag menar, man skulle kunna tänka att han skulle kommit med en massa förordningar. Det kommer sen hur vi ska ordna vårt liv, vad vi ska lämna och vad vi ska ta till oss. Det kommer sen. Men det börjar med att tro på Jesus. Det är dörren in i Guds rike. Nothing else. Det är inte påven som är förmedlare mellan Gud och mellan Jesus och människa. Det är inte det. Det är Jesus Kristus som är förmedlaren mellan Gud och dig. Wow! Du behöver ingen mänsklig medium mellan dig alltså. Utan genom att tro på Jesus så är det, stycker du in kontakten i 220 volt. Nej, förlåt. Det var en knepig bild. Men du vet vad som händer när du sticker in kontakten från, ja, för att få igång tvn till exempelvis. Va? Du ska inte stoppa in den i näsan för då händer ingenting. Utan du stoppar in den i vägguttaget. Zitt, säger det. Så kommer tvn på. Eller hur? Hur kommer jag in i det här? Får jag fråga dig, lever du i träldomshuset eller lever du i barnaskapshuset? I träldomshuset så finns det mycket saker som du ska uppfylla. Då måste du fasta, vet du, ett par veckor om du ska få komma i rätt position. Nej. I barnaskapets hus, där tar du emot Guds nåd som ett barn. Och det säger Jesus gång på gång, speciellt i fastetexterna. Det står att lärjungarna, de hade en diskussion om vem som var den största ibland dem. Alltså, vem som var mest andlig. Mm-hmm. Och vi hade en litet samtal om det i onsdags. Och vi kunde ju tänka oss det att Andreas, han hade sagt, ja, men jag kom ju med den här killen som hade 5 bröd och 2 fiskar, så jag måste ju ha en viss position ändå inför Jesus. Och då kanske Petrus sa, Jakob sa, ja, men vi var med på berget, haha, det var inte ni. Va? Där man liksom försöker hitta positionen. Nej, då tar Jesus fram ett barn och så säger han, om ni tar emot detta barn, då tar ni emot mig. Och han säger vid ett annat tillfälle, han tar barnet som exempel, ni måste bli som barn för att kunna ta emot Guds rike. När vi tror på Jesus på ett enkelt och enfaldigt sätt, då kan det förvandla ditt liv så du går från träldomshuset, att synderna kan släppa, att du får nytt liv och att du får sikte på Jesus och följer honom. Men ska vi inte fasta då, Paul? Jo, absolut. Gör det om din kropp tillåter det. Om din hälsa tillåter det. Ta gärna en tid av fasta. Det kan vara välgörande för att liksom förstå vad vill Gud. Men man ska fasta i Nya Testamentets stil, om jag säger så. Inte i säck och aska, utan man ska ha bröllopsdräkten på hela tiden. Förstår du bilden? När man är på bröllop, va? Att man lever i tro på Jesus Kristus. Och så går man in i den här försakelsetiden för att söka Gud. För det har väl signelser med sig, det har det. Men det frälser dig inte. Det har Jesus redan ordnat. Och han vet vad som är din väg. Men ibland behöver vi kanske göra någonting. Men var försiktig när det gäller fastan, va? Det är väldigt viktigt att din kropp är med. Och att du har hälsa. En del av oss har jobbiga magar som inte liksom, som opponerar sig. Då kan man fasta på ett annat sätt. Då kan man avstå kanske från att vara på YouTube hela dagarna eller någonting. Där man hela tiden blir matad med någonting. Även om det är andligt och det är predikningar och allting. Men man kan bli snurrig av det. Till slut vet man inte. Den säger så, den säger si och pastorna säger så. Hörrni, vi har en plats där vi äter mat varje söndag. Är det inte så med familjen, va? Att man vill att alla samlas till kvällsmaten. Där äter vi tillsammans. Yes. Så det är det som gäller. Och när vi går igenom tider av kamp och motstånd, så ska vi fortsätta att ha den ljusa dräkten på oss. För tuffa tider kommer vi gå igenom, eller har gått igenom, eller går igenom. Jag vet inte hur det är för dig just nu. Och Jesus sa ju att det kommer tider då de kommer att få fasta, säger han. Men ha bröllopsdräkten på dig. Lev i det här nya testamentets sinnelag. Inte med säckväv, utan vänd blicken mot himlen, inte ner i stoftet. Det är något speciellt med Jesu lärjunge. För att Jesu lärjunge bär alltid ett hopp i sitt hjärta. När allt ser hopplöst ut. Det är att ha bröllopskläderna på sig. Att inte fästa sig vid det jordiska och materiella. Utan ha liv i Gud. Tro på honom. Lita på att han leder. Nu ska vi ta...